God förmiddag, kära församling. Idag är pingstdagen, vi är en pingstkyrka och jag är en pingstpastor. Och jag ska inte prata om pingsten. För jag tänker att det finns egentligen inte någonting mer pingstigt att prata om än mission. För att prata om pingst på pingstdagen är egentligen en motsättning. För att den heliga ande vill ofta, eller alltid nästan, göra någonting nytt. Liksom. Han vill ge kraft och liv. Han vill inte fastna i gamla instängda rutiner. Liksom. Han vill alltid vidare, känns det som. Få oss att utvecklas och växa i våran tro. Och, ja. Det är alltid bra att komma ihåg varför vi, liksom, vad som hände och så. Men det är som att den heliga ande vill alltid inspirera oss att ta nya steg och utvecklas, växa i våran tro. Och kanske gå vidare i mission, som ju blir temat för idag. Och det är så att vi ska ha ett församlingsmöte på onsdag kväll. Och jag vill verkligen, verkligen uppmana dig att komma. Om du är medlem i församlingen. För det är, vi behöver prata om vår mission som vi ska göra i vår församling. Det är viktigt att prata om. Både i församlingen och lyssna in den heliga ande. Och veta och prata om hur vi ska gå framåt. Så det ska vi göra på onsdag kväll. Och lite uppladdning inför det. Så tänkte jag prata lite om mission idag. Därför att vem är det som inspirerar oss till mission? Det är den helige ande. Han vill att vi ska ut i mission. Han vill att vi som församling ska vidare. Egentligen skulle man säga, kunna säga att alltså vi är ju en pingstförsamling. Men jag skulle inte ha någonting emot att vi skulle vara en missionsförsamling. För det är liksom en stor anledning till att vi samlas. Liksom, för att vi, inte för vår egen skull, utan för att för de onådda människornas skull, de som inte har hört om Jesus. De vill vi berätta om Jesus för, både i Sverige och i andra länder. Så det, och det tänkte jag läsa lite om idag. Vi har en lite bakgrund innan jag bläddrar bild till bibeltexten. Det är att Paulus har ju blivit frälst och kallad av Gud att bli en missionär. Och det vill säga att han ska resa ut bort från församlingen och till nya platser och starta församlingar. Först måste han ju liksom leda någon till frälsning och berätta om Jesus. Samla några som är intresserade. Och sen när de, om de vill tro på Jesus, så samlar de sen i en grupp. Utser lite ledarskap och grundar en församling. Och berättar hur de ska göra och så vidare. Och sen så åker han till nästa plats och gör samma sak där. Och så där har han hållit på en resa då, på den första missionsresan. Och på den missionsresan så blev en massa hedningar frälsta. Alltså de som inte var judar. Och det här gick lite utanför ramarna. Som sagt, den helige ande gjorde någonting som de inte riktigt var beredda på. Det vanliga var ju att alla som trodde på Jesus var judar. Men nu var det en massa icke-judar frälsta. Det vill säga greker och turkar kanske och araber och så. Och då uppstod en fråga. Därför att för att bli en del av Guds folk, judarna, så skulle man ju hålla Moselagen i det gamla testamentet. Och man skulle omskära sig. Ni som inte vet vad det är, ni kan få googla det om ni vill nu medan jag predikar. Så behöver jag inte gå in på några detaljer. Men det var en viktig sak. För att bli en jude så skulle man omskära sig. Och då uppstod ju då frågan nu för de här icke-judarna som har blivit frälsta, som inte hade omskurit sig. Måste de också göra det för att kunna bli en del av Guds folk? Och Paulus och Barnabas som reste tillsammans på den här första missionsresan, de var väldigt noga med att nej, då måste de inte. För då, det Jesus har gjort på korset räcker, för att göra en lång historia kort. Det Jesus har gjort på korset räcker. Det man måste göra för att bli en del av Guds folk, det är att tro på Jesus. Det räcker. Allt det Jesus har gjort, allt på korset. Det finns inga krav på något annat än att tro på Jesus och bli döpt. I princip. Så nej till omskärelse för de som inte var judar. Och då, det kom de överens om i församlingen i Jerusalem. Och sen skickar de ut Paulus och Barnabas igen på en till resa. Nu måste ni åka runt till alla de här församlingarna och berätta det. Att vi i Jerusalem, vi har bekräftat att ni inte måste omskära er. Så de fick åka ut igen. Och på den resan händer de här grejerna nu. Så det var lite bakgrund. Nu ska vi läsa första delen. Efter en tid på den här resan då, så sa Paulus till Barnabas: vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville då ta med Johannes, som kallades Markus. Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg sen bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd. Oj då. Det var ju inte bra. Men vi börjar med att konstatera att Paulus och Barnabas och det här gänget, de var utsända. Jag tror det är en viktig sak att om man ska liksom bli en missionär så måste man vara sänd till det. Men vad innebär det då att vara sänd, att vara utsänd? Jo, man kan läsa tidigare här att den helige ande själv hade sagt åt dem att missionera. Liksom. Ni måste ut. Ni får inte stanna här i Jerusalem. Ni måste ut. Och avskilj åt mig Barnabas och Paulus. De vill jag ska ut. Liksom. Så nummer ett är, om du kanske tänker på att en dag bli missionär. Det börjar någonstans i att den helige ande lägger det på ditt hjärta. Och manar dig. Liksom. Jag måste ut. Jag måste berätta evangeliet. Du är kallad av Gud att göra det. Sen står det att församlingen också samlades för att prata om det här och liksom ställa sig bakom det här. Att sända ut de som kände den här kallelsen. Så båda de här två behövs. Dels att man själv känner att den helige ande vill verkligen att jag ska ut och missionera. Men sen att församlingen står bakom detta och bekräftar, försörjer, ber för, tar hand om och sen också liksom sänder ut. Så man är alltså både sänd av den heliga ande och av församlingen. Sen, det som Paulus då och Barnabas gjorde på den här resan, det var att de ville besöka de församlingarna som de hade varit med och startat tidigare. Varför då? De fanns ju redan. Är det inte viktigare att starta ännu fler församlingar? Eller? Hur tänker ni här liksom? Är inte det lite onödigt? Är inte det viktigaste liksom att vi startar fler församlingar? Resa till nya platser? Hela tiden framåt? Eller? Jag har inte Paula här och kan svara. Hon brukar ju alltid vilja... Jag har inte sett henne än i alla fall. Är det någon annan som har en tanke liksom?
Men det är ju omsorgen, den hela som de vållar om omsorg om församlingen.
Precis. Omsorgen. Bra att du tar upp det, Kurt. Därför att det återkommer flera gånger i den här predikan nämligen. Att man kan vara liksom som en evangelist som alltid vill till nya platser, alltid vill leda människor till frälsning, alltid vill steget vidare. Men du kan också vara lite som en herde, nästan tvärtom. Att du mer bryr dig om de som redan är frälsta. Att man har liksom den här omsorgen, pastoral omsorg. Eller som en missionär som alltid vill vidare och vet inte vad som händer längre där borta så fort man har lämnat. Är ni med? Det är lite två motpoler. Kanske är det så att Paulus var lite mer evangelist. Han ville hela tiden vidare. Och Barnabas var lite mer den här omsorgsfulla personen. Jag vet inte, men hur som helst så kommer de ju överens om att det är viktigt att besöka församlingarna som vi har startat. Varför då? Jo, som Kurt var inne på, omsorgen. Därför att bli frälst och kristen, det räcker inte med att bara liksom, ha mött Jesus och blivit döpt. Utan det är så mycket mer. Och man behöver ständigt utvecklas, både som enskild individ men också som församling. Och man behöver faktiskt ibland få en liten kick i rumpan för att komma igång. Håller ni med om det? Visst är det lätt att man blir en bänknötare i församlingen. Om man inte får den där kicken i rumpan. Visst är det lätt att man liksom lutar sig tillbaka lite och känner sig ganska nöjd över att bara gå till kyrkan ibland och ja, inte så mycket mer. Man behöver ibland någon som kickar igång en, hjälper en att tagga igång liksom. Och det kände kanske Paulus att ja, men vi åker dit och kollar hur de har det. Vi välsignar dem, hjälper dem, ber för dem och styrker dem. Och sen åker vi till nästa ställe och försöker bygga upp dem också. Man behöver det där i sitt personliga liv. Det behöver inte vara något fel att man ibland... Ja, men det händer saker i livet. Livet förändras och man går igenom saker och så vidare. Det är fullt förståeligt. Så därför behöver man då och då någon som hjälper en vidare. Antingen att det kommer någon utifrån till vår församling och får predika för oss och profetera för oss. Det kan vara bra. Det är lite utifrån perspektiv ibland. Så vi ska vara tacksamma för resande predikanter skulle jag säga. Sen i alla fall då kommer vi till den här konflikten. Vad var det egentligen som hände här? Jo, på den första missionsresan då hade de med sig Johannes Markus. Det var Barnabas kusin för övrigt. Han var med på den och av någon anledning, det står inte varför, så lämnade han dem och återvände till Jerusalem. Det framgår inte varför utan någonting var det. Kanske att han tröttnade på arbetet, missionsarbetet var jobbigt. Kanske längtade han hem. Kanske hade uppstått någon viktig sak som han var tvungen att göra. Vi har ingen aning. Man kan bara spekulera. Men han lämnade Paulus och Barnabas på den första missionsresan och åkte tillbaka till Jerusalem. Och det här blev Paulus uppenbart sur över. Har ni träffat en sur gubbe någon gång? Så sur så att nej, det spelar ingen roll vad Barnabas säger. Johannes Markus, han svek oss. Han lämnade oss när vi var i det här viktiga uppdraget. Som var verkligen, vi har gett vårt liv för det här. Vi är beredda att dö för det här uppdraget. Och Johannes, han bara sticker så fort det blir jobbigt. Nej, han tänker jag inte ta med på nästa missionsresa. Jag har tappat förtroendet för honom, säger Paulus. Han får inte följa med. Punkt liksom. Barnabas däremot. Han intar ett annat perspektiv. Nu spekulerar jag här, men om ni tillåter mig att göra det en liten stund. Barnabas, vet ni vad jag tror att det står om han är med att han var en väldigt omsorgsfull person. Det står det i Bibeln att han var. Han tog hand om folk. Han såg någonting i människor när andra inte såg det. Någonting gott liksom. Jag tror att Barnabas såg någonting i Johannes Markus. Han var beredd att ge honom en andra chans. Barnabas visste lika väl som Paulus, han var ju också med, att Johannes Markus övergav dem. Han visste också det. Men han tänkte på Johannes Markus omsorg, att han har en chans att bli någonting. Han är mer än sin historia. Han är mer än de misstag han har gjort förut. Vi måste ge honom en ny chans. Och de här två liksom motpolarna då. Paulus som ser till uppdraget. Det här är så viktigt så vi kan inte slarva med vilka som får följa med. Vi kan inte ha med oss personer på det här superviktiga uppdraget som vi inte har förtroende för. Han får stanna hemma, han får komma någon annan gång. Han måste lära sig veta hut innan han får följa med. Medan då Barnabas som tänker, nej men de som ska utföra det här superviktiga uppdraget, det är ju människorna. Och vi måste ju hjälpa dem att liksom komma vidare och lära sig av sina misstag. Vilken av de här personerna är du? Är det någon som vågar vara den där sura gubben som tycker att det är viktigt? Har vi någon här? Kom igen nu. Ja, vi har en här. Vi har två. Det är bra. Två sura gubbar här i församlingen. Ja, men de kanske är bra för att jag funderade på det. Det står nämligen senare i Bibeln att Paulus, han hälsar till Johannes Markus. Han skriver till honom och ber han ta med lite grejer och så här. De jobbade ihop mot slutet av Paulus liv. Så uppenbart är att de har försonats någon gång efter det här. Och jag tänkte på det här. Kanske var det viktigt för Johannes Markus att få liksom Kanske en tankeställare. En väckarklocka. Att Paulus var så arg för att han svek. Kanske blev det en väckarklocka för honom. Oj då, jag kanske måste ta det här mer på allvar. Annars kommer jag inte få arbeta för Gud. Och det vill jag. Jag kanske måste fatta att det här är på riktigt. Liksom. Ibland kanske man behöver en sur gubbe som säger nej, du får inte följa med. Jag tänker inte. Liksom. Men frågan är om han hade kunnat bli Guds arbetare igen om det inte vore för Barnabas. Vad tror ni hade hänt om Barnabas inte hade haft omsorg om honom och gett honom en ny chans? Då hade han kanske aldrig blivit medarbetare till Paulus igen. Är ni med? Så jag tror faktiskt att båda de här personligheterna behövs. Men vem hade mest rätt av dem? Det står inte. Så det är bara spekulation. Men vem tycker hade mest rätt? Någon som vågar säga? Hur många känner mer igen sig med Barnabas då? Om vi får göra någon liten handuppräckning på den då. Det är nog ganska många fler. Ja. Det är härligt. Jag tror att det tippar över lite på Barnabas. Jag är också beredd och benägen att liksom, det är klart att han måste få lära sig av sina misstag. Vi får ge honom en ny chans. Men jag tror ändå att båda är viktiga och ha med sig de här. Liksom. Vi stannar där. För jag vill stanna vid en grej till, en viktig lärdom här. Det är att Gud kan alltid vända våra misstag och fel till någonting positivt. Okej, Johannes Markus hade gjort fel. Och okej, det blir en splittring mellan de två apostlagiganterna, Paulus och Barnabas. De går åt varsitt håll. Okej, det är inte bra. Men, vad har vi nu? Nu har vi ju två missionärsgrupper. Eller hur? Det är väl också bra. Alltså, ni med? Gud kan faktiskt göra någonting genom våra brister. Det betyder inte att vi ska medvetet göra brister. Men vi ska ändå ha med oss någonstans att Guds godhet finns där någonstans ändå. Nåja, de åker då åt varsitt håll. Och då står det så här. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. Paulus ville ha med honom på resan, och av hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom, eftersom alla visste att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt, och församlingarna stärkte sig i tron och växte i antal för varje dag. Vänta lite nu. Var de inte just nu på en resa för att meddela alla församlingarna att man inte behövde omskära sig för att bli med i Guds folk? Och så träffar Paulus Timoteus och tänker, han måste vi omskära. Hur går det där ihop nu då? Har ni googlat förresten? Nej, okej, bra. Gör inte det. Varför omskär Paulus Timoteus? Man behövde ju inte det. De hade ju ett brev med sig för att berätta för församlingen att man inte behöver omskära sig. Och ändå omskär Paulus Timoteus. Ska jag förklara? Jo, därför att Timoteus var en jude. Och han behövde inte omskära sig för sin frälsnings skull. Men om han ska kunna nå judarna. Om man tänker själv, om han kommer till en judisk grupp och ryktet har gått att Timoteus är inte omskuren, det vill säga han är ingen riktig jude, då skulle de aldrig lyssna på han. Han skulle inte tas emot och hela missionen skulle försvåras. Så därför, för missionens skull, så måste Timoteus omskära sig. Man skulle kunna jämföra det så här. Om jag till exempel, jag älskar kött. Jag älskar verkligen kött. Bacon. Karé. Är ni med? Det är liksom, jag skulle kunna leva på kött. Och så kallar Gud mig till att bli missionär bland buddhisterna i Tibet. Hur tror ni de skulle ta emot mig? De som anser att döda djur är en svår synd och aldrig äter något kött. Och så skulle jag komma dit som en missionär. Och det första jag gör är att bjuda in människor som är nyfikna på tron. Och så bjuda på bacon och fläskkarré och grillfest, liksom barbecue. Hur tror ni de skulle ta emot evangeliet? Inte speciellt bra, förmodligen. De skulle tycka att en sån där människa, han är inte bra. Han ska vi aldrig kunna lyssna på. Jag måste överge helt enkelt. Jag måste offra min kärlek. Det är verkligen kärlek till kött. Jag måste offra det för att kunna missionera bland buddhisterna i Tibet. Om det nu är så. Och så här är det med mission. Att ofta är det så att Gud, om när Gud lägger någonting på ditt hjärta. Då måste du ofta vara beredd att offra någonting för att kunna nå dit. Jag vet inte varför det är så. Men i mitt fall har det varit det. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt till Gud. Jag kan aldrig tänka mig göra det här. Och så har Gud kallat mig till just det. Jag skulle aldrig bli pingstvän. Jag skulle aldrig bli pastor. Jag skulle aldrig flytta till Norrland. Och jag skulle aldrig bli föreståndare. Och varje gång så har Gud kallat mig till just det som jag har sagt att jag aldrig kan tänka mig att bli. Det är någonting med att Gud vill ha sin vilja igenom. Han vill att han ska vara den som ger oss en kallelse. Och jag den som följer. Och jag måste ibland ge upp mina ambitioner. Och ge upp mina egna planer och min egen vilja. För att kunna följa Herren. Men då säger Jesus att den som överger det är för evangeliets skull. Han kommer få 100-falt igen. Så vissa saker måste man offra för att kunna också vinna något. Timoteus, han fick offra, han fick omskäras helt enkelt. Och det var ingen trevlig upplevelse kan jag säga i vuxen ålder innan smärtstillande fanns. Så det var ett stort offer han gjorde. Och vad jag tror är att om man får offra någonting, då känner man också att man tar det på större allvar. Så ibland kan det vara bra. Alltså jag har offrat mycket för att få tjäna Herren på det sätt jag gör. Och då är man också mer benägen att verkligen ge liksom allt för att få tjäna Herren. Så det är inte fel att offra. Men man kommer få 100-falt igen. I alla fall. Paulus, i förra stycket jag läste, då förlorar han en medarbetare, Barnabas. Men i det här stycket, då får han en ny medarbetare, Timoteus. Har du varit med om det någon gång? Att någon har lämnat dig, svikit dig, som står bredvid dig i din tjänst eller i ditt arbete för Gud och lämnar. Då har Gud kapacitet och möjlighet att ge dig en ny. Liksom. Han kommer inte lämna dig där ensam. Utan han kommer välsigna dig. Han kommer se till så att du har den personen som kan vara med och stötta. Liksom. Paulus förlorade Barnabas. Kanske var hans eget fel också för övrigt. Paulus var ju den som var den sura gubben. Liksom. Men hur eller hur så går livet vidare. Och här får Paulus då Timoteus. Som blir en fantastisk medarbetare till Paulus. Vart var vi någonstans? Ja, just det. Det har vi redan pratat om. Avslutningsvis. Så vill jag bara säga det att det står i texten. I vers 5. Församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Jag tänker att en församling, när den fungerar väl, är liksom attraktiv, verkar det som. För man kan ju tänka sig att Paulus kunde resa till nya människor och vittna och predika så att de blev frälsta och kom till församlingen. Men han gjorde inte det den här gången. Utan nu stärkte han bara församlingen. Och det gav resultatet att församlingen växte. Så när vi fungerar som vi ska, som församling, vi som är här. När vi mår bra, när vi är stärkta i tron. Då drar det till sig människor, verkar det som. Så det är någonting att tänka på. Att, för ibland kan man tänka, varför ska vi ha bibelstudium? Varför ska vi fira gudstjänsten? Det är bättre vi går ut och, på torget och predikar evangelium. Ja, det är viktigt också. Men kanske är det så att när vi blir stärkta i tron, när vi får bli stabila, när vi får lära känna Jesus, när vi får förstå sådana här lärdomar och andliga principer och när vi får växa i vårt personliga lärjungaskap, då blir församlingen attraktiv för människor. Det drar till sig nya. Inte bara på gudstjänsten, men i hela liksom församlingens verksamhet. Så det vill jag avsluta med. Att det är viktigt att vi tänker på att vi var och en stärker oss i våran tro. Och att vi som församling känner att det är viktigt för oss att vara en stabil församling som växer och som blir stärkt i tron. För det var viktigt för Paulus. Vi ska be tillsammans. Och min förhoppning någonstans, min förhoppning är att du, att det kanske är någon här idag som känner sig, ja, det där med mission kanske vore någonting för mig. Det skulle vara så roligt för mig om vi kunde inse att, eller om du fick en kallelse till mission, det vore ju fantastiskt. Men det jag också vill från idag, det är att vi som församling ska känna att mission är viktigt för oss. Och vi kanske inte vad alla här inne kan sändas ut som missionärer. Det kanske inte går, nej. Men att vi känner att nej, men mission är viktigt för oss som helhet. Och de missionärer som vi vill sända ut, att vi måste ta tillvara på dem, hjälpa dem, stötta dem och välsigna dem på alla sätt. Och att vi känner det här kollektiva ansvaret för missionen, det vill jag att vi ska känna. Och att det är en biblisk princip liksom. Att församlingen ska liksom sända ut missionärer. Vi ska be över det här. Låta den helige ande få sätta våra hjärtan i brand.